I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Välkomna till ännu ett avsnitt av min kärleksfulla podcast Vad sa du, sa du? Vi träder in i del 2 av podcasten som kommer att fokusera på stress och psykisk ohälsa. Om vi lite snabbt sammanfattar del 1 som hade fokus på mentorskap, skönhet och komplex bland annat. Vad är det som påverkar vår självkänsla och självförtroendet? Hur känns det egentligen? Hur mår vi egentligen? Och vi kollade lite på grunden och nosade på sociala medier som ibland kan vara lite stressigt för oss. Att ständigt vara tillgänglig, att alltid vara snyggast eller vara bäst i någonting. Att vara någonting, klingar det i era öron? Hur klingar det i era öron? Vad händer i våran hjärna och hur mår vi av allt det här egentligen? Hur påverkas håret, huden och kroppen i helhet? Det här ska vi nu gå in på lite djupare och djupdyka i del 2. Vi avslutade del 1 med Pontus som berättade om sin upplevelse av 10-dagars retreat Vipassana. Det var jätteintressant att höra om hans upplevelse. Dagens gäst har jag en känsla av att han kommer att få en hel del publicitet i just media framöver. Om inte, anser jag att det är någonting fel. Yes, enligt mig. Simon Zettergren har en intressant berättelse att dela med sig med just er lyssnare och en filmdebut som går av stapeln inom kort. Jag råder er till att lyssna på avsnittet för jag kommer inte att avslöja mer. Varsågoda. Simon Zettergren, välkommen.
Ja, tack. Tack så jättemycket.
Är du trött? Mår du bra?
Ja, nej, men jag mår bra, tack. Det är full rulle som sagt. Ja. Så att, ja, lite trött är jag. Jag jobbade ungefär till 2 i natt.
Åh, oh, herrejösses. Du får se till när innan vi sätter igång och avslöjar vad det är du håller på med och vem du är, så får jag bara säga till dig att när allting är över sen så får du ta en riktigt lång semester.
Ja, ja. Jag har längtat efter det rätt länge nu.
Ja. Ja. Men för den som inte vet vem du är, vem är du?
Ja, jag är som sagt Simon Zettergren. Och ja, just nu så gör jag då en långfilm som heter Kungen av Atlantis. Mm. Och den gör jag ganska mycket på. Så att jag spelar då huvudrollen, eller en av huvudrollerna. Och jag producerar den och har även skrivit manus.
Just det.
Så att, ja, det är full rulla med det just nu.
Exakt, för du är både manusförfattare, du är... Vad är strängarna på din lyra egentligen? Ja. Du har liksom hur mycket som helst, du gör ju jättemycket.
Ja, det stämmer.
Ja.
Nej, men jag är ekonom också.
Du är ekonom, så du jobbar på dagen som ekonom.
Exakt.
Och sen så kör du film på...
Om nätterna.
Ja, men vad är det du gör då? För jag tänker att filmen är ju redan klar.
Ja, precis. Nej, men det stämmer. Den har ju premiär då 1 mars. Mm. Men nu är det allt som... Det är så otroligt mycket runt omkring som ska bli klart. Och nu är det hela marknadsföringskampanjen. Det är också då att filmen är inte klar förrän den är helt klar. Mm. Och ja, nu är vi liksom i sluttampen. Och och gör sånt här som kallas för grading, det är färgläggning och det är ljudmix och allt för det.
Så alla de här sista små toucharna liksom för att få det 100% fint.
Ja, exakt. Det som gör att det verkligen upplevs som en film.
Ja. Vad häftigt. Men du, hur får du det att gå ihop? Jag menar...
Ja, men det enkla svaret är väl att det får man ju inte riktigt egentligen.
Nej.
Man får offra ganska mycket.
Speciellt sin hälsa, eller hur?
Ja, delvis. Absolut.
Ja. Men du verkar vara sjukt driven och en väldigt härlig kille. Du är ju en jättestor inspiration, tycker jag.
Tack så mycket.
Varsågod! Och vi har pratat väldigt mycket nu i första delen om lärling och mentorskap.
Mm.
Och jag varit ju så himla intresserad av din utbildning. Att
okay.
det var, ja, men just att du också, du har ju gått som lärling.
Ja, alltså så här, jag är ju, vad ska man säga, klassiskt skolad också. Det vill säga, jag har pluggat på universitet.
Mm.
Och så pluggade jag då en master i London då.
Mm.
Och inom det så skulle jag göra sen en praktik. Den här mastern var inom ekonomi.
Mm.
Och för att jag var filmintresserad och hade haft det som hobby medan jag pluggade, så kände jag att men jag gör hellre en praktik inom filmbranschen.
Mm.
Jag tror att det kanske är det du tänker på.
Ja.
Då sökte jag en praktik hos Susanne Osten på hennes långfilm Flickan, mamman och demonerna.
Just det, som du medverkar i där.
Ja, exakt. Jag är med på ett litet hörn också. Men det var ganska lustigt faktiskt, för att jag satt då och jag hade börjat skriva det här manuset till Kungen av Atlantis. Och jag befann mig i en ganska tuff period i mitt liv. Då när jag pluggade den här mastern. Jag hade väldigt mycket press på att klara av den här utbildningen. Och jag var också jag kände mig ganska utsatt. För att jag var ensam i London. Och jag var redan innan det ganska utarbetad.
Jag förstår.
Så jag kände ju inte så många. Och hade dessutom en väldigt tuff utbildning som jag behövde klara av. Och då hade jag liksom en tuff period. Då också var, för det är nämligen så att min pappa har schizofreni då.
Just det.
Och det här var väl första gången som jag i någorlunda vuxen ålder kände att, eller började reflektera över det jag hade varit med om.
Okej.
Okay. Och då var jag på väg att, hur ska man säga, det där höll ju på att äta upp mig.
Jag förstår, verkligen.
Psykiskt.
Mm.
Och då kom jag väl till en punkt där jag kände att okej, antingen så låter jag det här krossa mig. Både liksom själsligt, men också på något sätt nästan fysiskt då, och emotionellt, exakt. Eller så försöker jag göra något konstruktivt av det här.
Mm.
Och då kände jag att okej, det jag har gjort, det är ju film till viss del. Jag har skådespelat en del och så hade jag producerat ett par kortfilmer innan dess. Så att jag började skriva ett manus och då baserade jag det manuset på de här erfarenheterna som jag haft med min pappa.
Mm.
Men för mig var det väldigt viktigt att skriva någonting som tacklade det här ämnet med humor, kärlek och värme.
Mm.
För att det jag kände, det var att det fanns en väldigt stor skam runt det här och att kring psykisk ohälsa. Och det finns också en jag kände mig också väldigt ensam med den erfarenheten.
Mm.
Och som barn och sen även som ung vuxen så kände jag att jag önskade att någon skulle träda fram och prata om det här och försöka då göra något konstruktivt av det. Och till slut så insåg jag att jag måste göra någonting själv.
Mm.
Och då skrev jag då, för att komma till din fråga där om att vara lärling, så skrev jag då det här manuset och jag gick upp varje morgon och liksom jobbade. Gjorde det först, liksom skrev manuset och sen gick jag till plugget och gjorde det. Och sen var man helt slut på kvällen.
Ja.
Men
Det förstår jag. Herre Jesus alltså.
Ja, men så skulle jag då på arbetsintervju för den här praktiken då som jag skulle göra. Eller alltså vara lärling egentligen. Och då ville jag praktisera som producentassistent.
Mm.
För jag ville förstå mig på hur jag skulle kunna få den här min dröm då att hända. Men då sitter jag på den här arbetsintervjun med Agneta då, som hon heter, och producenten då för den här filmen.
Uh-huh.
Och då berättar hon för mig att ja, den här filmen handlar om en mor och en dotter och mamman har schizofreni.
Nej, you kidding?
Nej.
Wow.
Det är då den här flickan, mamman och demonerna.
Uh-huh.
Och då gick jag ju faktiskt hem liksom med näven i fickan, knuten i fickan, och liksom bara helsike liksom. Uh-huh. Nu hann någon före mig. Och jag var så jävla bitter och kände liksom, och jag kände ju nästan att jag kan ju nästan inte göra den här praktiken.
Nej, jag förstår.
För jag kommer vara så bitter under tiden jag gör det, för att någon hann före.
Mm.
Och det var inte bara någon, utan det var Susanne Osten.
Mm.
Men sen så tänkte jag efter lite grann och så insåg ju jag att här finns det ju utrymme att berätta fler historier.
Ja, visst.
Och att det här var två helt olika berättelser och att jag snarare kanske hade en otrolig möjlighet att lära mig väldigt mycket.
Ja.
Men att för att knyta an det här då till lärlingskap och så det var ju, jag kan säga, det var ju en tuff sommar. Det var ju extremt tufft arbete.
Mm.
Och det blev ju liksom ingen som man kanske hoppas eller vill då, att man kanske har lite sommarsemester eller sådär. Utan det var den här sommaren då det bara regnade hela sommaren dessutom.
Du hade tur.
Ja, i och för sig. Det har du rätt.
Till skillnad om det hade varit från den här sommaren som var ju helt magiskt. Då hade du ju varit ännu bittrare.
Exakt. Men det hade jag faktiskt inte tänkt på. Men ja, men jag lärde mig jättemycket på den inspelningen.
Mm.
Och men det är väldigt lärorikt att jag fick göra ganska mycket the basics.
Mm.
Och jag kunde väl känna att jag höll på att vara färdigpluggad för en master.
Mm.
Och tyckte att, ja men herregud, jag var ganska ung då också. Så att jag tyckte väl att jag är väl mer kvalificerad än det här. Liksom.
Ja. Ändå det där lilla kaxiga kvar. Liksom.
Ja, absolut. Ja. Det kan jag säga, att livet har gjort en ödmjuk.
Jag tänkte säga att du verkar väldigt mycket mer ödmjuk nu.
Absolut. Men det var väldigt tacksamt, för att det fick jag väldigt stor användning av sen när jag själv skulle liksom försöka få ro det här i land, den här, min egen långfilm då.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi ska gå in på Kungen av Atlantis, som du nu är, som vi har sagt, aktuell med. Jag tror nämligen att den här filmen kommer att skjuta i höjden.
Tror du det?
Ja, jag är nästan, alltså, om jag ska följa min gut, alltså om jag ska följa min magkänsla och min intuition som verkligen har haft rätt de senaste åren, väldigt deep, så tror jag faktiskt.
Du har en bra intuition, har jag förstått.
Ja, det har jag. Och jag är nästan lite skrämd av den själv, för att det är liksom så här att en tjej som håller på inom en skönhetsindustrin, helt plötsligt bara visar det sig att hon har läst psykiatri och hela den biten och ska medverka i den här delen också.
Wow.
Och det var så här, men du gör ju makeup. Hur ska vi kunna... Vad coolt att vi ska få ihop de här bitarna, för hon har byggt sitt företag ut, så det är jättekult.
Oh, wow.
Så, ja, jag tror att du kommer få stående ovationer.
Vi får se. Jag vet du vad, jag är faktiskt bara nöjd med att
jag förstår att du känner så
och att den får gå upp på bio.
Alltså det är så stort. Du vet att när jag såg trailern så rös jag från lilla pyttetån liksom upp till huvudet.
Jag, är det sant?
Ja, faktiskt. Den var hårresande.
Du fixade det.
Ja. Men det är en dramakomedi.
Ja,
baserad på en verklig och sann berättelse. Det vill säga din berättelse.
Exakt.
Berätta.
Ja, nej men, som jag berättat lite då, så bygger den på mina erfarenheter med min pappa. Jag känner bara så här att jag kände sån skam och ensamhet och kring det här, så att jag behövde göra något konstruktivt av det. Och därför så tog jag mig an det här. Och saken var den att till slut... Jag tror ganska mycket på att man, det finns ju många saker som man borde göra. Du borde...
Det är mycket man borde göra.
Exakt.
Enligt
precis.
Andra också.
Exakt. Men när det blir ett måste... Och för mig blev det ju så att det var inget... Jag hade inget val. Min rygg var mot väggen. Och gjorde jag inte det här så vem vet vad som hade hänt för mig. Så att då blev det ett måste, och när det är ett måste då har du inget val, då måste du
bara göra
det här. Exakt.
Det är bara att göra det till vilket pris som helst.
Exakt.
Och när du pratar om att det är det här du måste göra, pratar du då om filmen eller pratar du då om din pappa?
Det är ju lite både och.
Uh-huh.
För mig var det jätteviktigt att det här inte skulle bli någon slags gråtmild självbiografi. Utan en berättelse som alla skulle kunna knyta an till och förstå. Det är egentligen en coming of age-historia då. Om en ung man som har levt och offrat väldigt mycket för att vara med sin pappa. Och kunna, som har då just schizofreni och tror att han är kungen av Atlantis.
Det är lite sött ändå.
Exakt, absolut.
Jag tycker det är väldigt gulligt.
Jag kan förstå det. Och det är ju meningen, för det är ju väldigt charmigt.
Mm.
Och min pappa, när jag tänker på honom, och han är en... Alltså han har en otrolig självdistans. Och han är så otroligt generös och har ett hjärta gjort av guld alltså.
Mm.
Och jag visade honom trailern faktiskt igår då.
Igår?
Ja, igår.
Wow, ja, så tätt inpå.
Ja, precis. Nej, men jag vill liksom spara lite på det så att han inte tänker för mycket på att det här ska hända. Och hans reaktion var ju så här att såklart att någonstans så blir han lite orolig,
såklart.
Och det förstår ju jag. Men han är så otroligt generös, för han sa ju det att det här är din dröm, Simon. Och jag skulle aldrig vilja stå i vägen för det.
Ja, vad fint.
Ja. Och det här kommer hjälpa så många. Så att jag är så stolt över dig.
Ja.
Och sen skrattade han ju också till vissa saker i trailern.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja. Och det var liksom, det var viktigt att det skulle kunna vara en historia som alla, som sagt, det är en coming of age historia. Och den här, dumt nog så döpte jag honom till Samuel, den här karaktären som jag spelar.
Uh-huh.
Det är alldeles för nära mitt namn. Jag borde ha döpt honom till Christian eller något. Men han måste då Han träffar då en tjej, spelad av Happy Ankell.
Ja, hon är en fantastisk skådespelerska.
Ja, jag instämmer. Jag var så glad när hon, när hon tackade ja till
det. Faro, det hade jag också varit. Ja. Jag är glad.
Ja. Men nästan mer otroligt var när Filip Sandén tackade ja till det här. För att,
jag förstår honom, för att det är en väldigt fin roll att spela.
Ja, absolut. Men samtidigt, det hade kunnat vara så lätt att bara tänka att men den här killen är så otroligt ung och oerfaren. Mm. Och det här. Men han tyckte ju, eller så här, efter att han läst manuset så ringde han upp då och ställde in sin, berättade att han skulle ställa in sin sommarsemester.
För att medverka.
Ja, han ville göra det här med.
Wow, vilken eldsjäl.
Verkligen.
Ja, fint.
Ja, verkligen.
Eller kan man kalla det? Jo, jag tycker jag. Fin själ.
Ja, absolut.
Du berättade ju för mig, jag måste ju ändå ta upp till det igen. Du berättade ju för mig här tidigare, jag berättade att jag hade varit utomlands. Att jag har varit på Gran Canaria. Och att du är då halvkanarian.
Ja, ja.
Är det pappa eller mamma som är kanarian?
Det är mamma.
Det är mamma. Mm,
det är mamma som är från Gran Canaria. Och så att jag är delvis uppvuxen på den där härliga ön.
Ja, man kan säga att jag har både och. Alltså. Jag kan säga liksom att jag kan tycka att de fortfarande lever kvar i väldigt mycket 70-tal. Ja. De skulle behöva renovera upp halva Gran Canaria. Liksom. Men om man reser runt mycket och ser Gran Canaria och Kanarieöarna så är det... Det finns så mycket fint att se. Och jag sprang runt där ute i öknen och verkligen bara försökte jorda mig efter allt som jag har gått igenom själv. Så ja, det är nice.
Men visst är det inte lite så då? Att, för jag tycker att det är skönt att, det är, att de är lite fast sen 70-talet kan vi väl säga.
Typ,
för att det blir så mycket enklare att, som du säger, jorda sig och koppla av.
Och de har ju en helt annan, ett annat lugn liksom. Så för mig är det liksom så här, det är skönt. Och det känns nästan som att man kommer hem när man åker dit.
För mig är det samma sak. Jag, när, alltså, det är nog nästan den enda platsen där jag känner att jag kan slappna av och jorda mig och också vara ja, men bara få vara.
Precis, och där får man bara vara.
Ja.
Ja, förutom jag kanske då som är tjej och jag vet inte riktigt hur det är för killarna, men man får aldrig vara i fred. Alltså jag la upp en film där jag filmar mig själv. Jag har gått längst ut i öknen och försöker liksom bara få vara själv. Och jag börjar asgarva för att folk liksom så här tycker att det är exotiskt med fräknar och väldigt blond tjej. Liksom. Jag är ju väldigt ljus, jag är väldigt blek liksom i sig. Så folk tycker det är väldigt exotiskt och tycker det är konstigt. Så folk kommer så här, sätter sig bredvid och jag börjar asgarva till så här, jag vill bara vara själv. Kan ni låta mig vara?
Men gud, vad jobbigt.
Ja, det är faktiskt rätt jobbigt. Det är inte så att de tar på mig som tur är.
Tack och lov.
Ja, tack och lov, men... Ja, herrejösses.
Ja, jag har ju turen att se ut som en av dem. Så att jag blir lämnad i fred.
sant. Men schizofreni alltså. Vart du, som jag också då har förstått, för att jag har ju själv ett medberoende som påverkat mig i min relation till män i mitt liv. Så jag har levt liksom under väldigt, väldigt många år där jag har... då gått in i att ta hand om omhändertagande rollen. Och just det här som kanske har varit för dig, att du har varit en förälder till din förälder.
Alltså så här, jag någonstans är jag ändå ganska tacksam över det jag har varit med om. För jag tvingades att växa upp ganska snabbt. Jag behövde ta mycket ansvar och på många olika sätt, på alla plan, emotionellt och även mer praktiskt. Men sen har jag också haft en väldigt stor tur att jag har ändå varit omgiven. Det ska ändå tilläggas att den här filmen är ju liksom inte på något sätt en dokumentär, utan det är ju också en fiktiv berättelse som bygger på då mina erfarenheter. Men så att jag har också haft ett väldigt stort nätverk av familj och vänner som har hjälpt till på olika sätt. Men det du är inne på, det här med medberoende och och även hur det påverkar en även senare i livet.
Mm.
Det tycker jag är jätteviktigt att ta upp, för det har jag också förstått nu när jag har träffat typ organisationer som Maskrosbarn.
Exakt.
Sånt här har en tendens att leva kvar.
Mm.
Och man, ofta ser man inte mönstret själv. Och även utomstående ser inte mönstret. Varför man kanske är stökig. Många blir, man blir ofta, som jag har förstått, antingen så blir man då någon slags A-barn, liksom överambitiös och liksom kompenserar för det här, så att säga, handikappet man har fått i upp, alltså i starten av livet.
Precis.
Eller så går man andra vägen och blir liksom en jättestökig person som kanske har problem i skolan eller problem med jobb, missbruk och så vidare. Och ofta så ser då skolor, organisationer och så där, de ser inte sambandet, för de ser ju bara det som finns nu. Men det här lever ju kvar igen och absolut, alltså det man har varit med om då. Och absolut, så för mig blev ju insikten om att, det är också väldigt typiskt, att du inser först när du är relativt, ja, nu ska jag inte säga gammal, men det de flesta går igenom i tonåren, det har de som har varit i någon typ av medberoende eller något, gått igenom något svårt, de brukar inse det först i 20-årsåldern istället. Att okej, nu är det dags att bryta sig loss och nu måste jag bli min egen och sådär. Så att allting förskjuts lite grann. Och absolut så har jag väl haft, framförallt i då relationer, alltså romantiska relationer, om vi säger så, så har jag haft en tendens att bli omhändertagaren. Och att jag kanske också blivit förälskad i människor som
behöver hjälp.
Ja, som inte alltid haft det så himla enkelt. Och där du kan vara en stöttepelare. Och det är ju så otroligt, egentligen då, dumt. Man måste ju vara snäll mot sig själv.
För, absolut, såklart, jag vet precis vad du pratar om.
Exakt. Det
är för man att tror ju att det är den förälskelsen som ska vara. Jag vart ju alltid också bara, det bara blossade upp. Liksom, ja. Och bara så här, jag vart förälskad i alla de här männen som behövde min hjälp.
Exakt.
Och det,
och då inbillar ju, kan jag tänka mig, att då inbillar du dig att det är så kärlek ska vara.
Ja.
Och det gör ofta väldigt ont för att du lägger ju dina förhoppningar i det här, i att ja, men den här personen kommer jag kunna hjälpa, och så blir du väldigt besviken. Men det är också någonting som jag har kommit till insikt om nu på sistone. Att, att det här har varit ett mönster. Och att det är nog dags att börja bryta det mönstret. Men sen vill jag bara tillägga det att trots då de här, kan man då kanske säga då, att det har varit tuffa saker man har gått igenom, så minns jag ändå min barndom och tonår och även nu ungvuxen ålder, att jag minns det med ett stort jäkla leende liksom, för att det har varit väldigt fint också.
Ja, men det är också någonting som har stärkt dig som människa.
Exakt.
Allt det här, så att det jag ser när jag tittar på dig så här, så ser jag en väldigt trygg och ung man som är väldigt glad, även om jag vet att det här har tagit mycket energi att göra på grund av att du jobbar dubbla skift och har väldigt mycket järn i elden, så tycker jag ändå att du är väldigt basad faktiskt. Så jag hoppas
så
att du, ja, men det märks ändå att du försöker återhämta dig så mycket det går under den tiden du har övers. Det är viktigt, och det är det som är den här stora inspirationen, och det är också därför jag tycker att du är en inspiration, för att du jobbar stenhårt för att få fram det du vill. Och ditt råd då ut till yngre som också kanske lever i någon form av medberoende, som kanske inte vet om det, att berätta om den här, för att schizofreni är ju någonting som inte har lyfts fram så mycket. Så att det är ju en inspiration att du kommer hit och medverkar och berättar om det här, för att det är väldigt viktigt, och alla är vi olika och alla lever med olika hemmamiljöer och anknytningar och så vidare och så vidare. Men det är fortfarande en sak som är väldigt gemensamt, och det är ju just det här att du ger dig in i olika omhändertagande eller att man blir utanför och så vidare. Så att jag tror, det är väl runt 25 ungefär som vi kommer in i ett mer konsekvenstänk och börjar kanske reagera på hur vi har levt våra liv.
Mm. Innan dess.
Ja, innan dess och hur allting har varit.
Ja, jag är ju 26, så att...
Precis! Så att du klev precis över.
Ja, exakt.
Börjar se. Ja. Ja. Så hur... Då, vi har ju i stort sett sagt det redan om vad psykisk ohälsa har inneburit för dig. Det har varit en resa. Och du har ju lärt dig väldigt mycket om det.
Absolut. Och det jag också kan säga är att det har... Alltså, det har ju också någonstans... För jag har ju tampats med rädsla över att själv bli sjuk.
Mm.
Och jag har tampats med... För att det är ju lätt då... Man framställer ju sig själv lätt som väldigt... som att man fixar allting och sådär. Mm. Men det tror jag är ganska viktigt att vara ärlig med. Att, alltså, jag har mått jättedåligt i perioder. Bland annat beroende på att jag har varit överarbetad.
Mm. Ja, men alltså speciellt hjärnan bränns ju ut.
Ja, ja, precis. Ja. Och så att, alltså, jag har också tampats med det, inte bara på det sättet att att jag haft då en förälder med en problematik, utan jag har, man har ju fått ha sina duster själv också.
Mm.
Men ja, det viktiga är väl liksom låta sig själv, precis som du säger, att man får återhämta sig lite.
Mm.
så och att man lär sig sina gränser.
Mm.
Och hur mycket återhämtning man behöver, och det blir man ju bättre på att kalibrera över tid, tack och lov.
Ja, tack och lov. För det är ju så olika för alla, och bara för att vissa saker har funkat bra för dig kanske inte funkar för någon annan. Så det viktiga i det här att förmedla är ju att man behöver hitta sin grej och vad som får just dig att återhämta sig.
Absolut.
Och få hjärnan att fungera igen.
Mm.
Om du fick ge ett tips ut, vad skulle det vara?
Då, för mig så är det som har funkat, det är två saker då.
Uh-huh.
Jag kan ge då ett tips till hur jag orkar med och kämpa mot alla odds.
Mm.
Och det är att komma ihåg de tuffa tiderna.
Mm.
Att ha det i ryggen, så att säga, när det är... efter ett tag, om du jobbar hårt, liksom, om du kör, så förr eller senare så kommer du... Så länge du inte ger upp, du får aldrig ge upp, om du verkligen vill det här, va? Då kommer det börja ge resultat. Men det är väldigt lätt hänt att du börjar ta de här resultaten för givet.
Mm.
Och när du kämpar så tycker du att ingenting av det här som du håller på med, allt är skit, inget är värt, för att du bryr dig bara om ditt mål och det där. Va? Men då är det jätteviktigt att komma ihåg, men vet du vad, du började med ingenting.
Mm.
Du var liksom, du hade två händer och du hade alla odds emot dig, och nu är du ändå väldigt en bra bit på vägen.
Ja.
Och när du då går in i någonting som du äntligen har lyckats med, säg att du har, ja, vad det nu kan vara, men kom ihåg det, kom ihåg de här tuffa tiderna, för det är det som kan motivera dig.
Mm.
att vet du vad, bara fortsätt att kriga på, för du har inget, du behåller den här mentaliteten av att du är i ett slags underläge.
Mm.
Och du har ingen annanstans att gå än framåt och uppåt, va?
Precis.
Och sen det andra som funkat för mig, som är lite mer psykisk hälsa eller liksom, det är att, och det låter nästan töntigt, men var snäll mot dig själv.
Ja, det är ju, det är inte töntigt, det är jätteviktigt.
Men det är så självklart.
Ja.
Men det är så lätt, det är så mycket svårare sagt, lättare sagt än gjort.
Mm.
För det är, jag tror, och framförallt om man är en känslig person som har liksom, som har
känslospröten
utåt, exakt, precis. Då är det väldigt lätt att man, så fort man gör ett misstag eller råkar göra någonting fel, så så vänder man det så otroligt starkt mot sig själv.
Mm.
Och man är väldigt oförlåtande. Och i mitt fall så har jag slagit ner på mig själv väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och det gör ju att man hamnar i en onödigt lång negativ spiral.
Precis.
Och
det är där psykiska ohälsan startar.
Exakt, yes. Precis. Det är därför det är nästan hur du pratar till dig själv.
Mm.
Och jag, det är också lite så här klyschigt, men jag brukar försöka tänka då att okej, men vad hade en kompis sagt till dig om du... En kompis hade aldrig sagt att nej, men du suger och du är tjock och du är ful eller vad som helst, utan de hade sagt snarare, men du själv säger det till dig själv, va?
Mm.
Och det är ju jättekonstigt.
Mm.
Alltså, varför pratar du till dig själv som du själv aldrig skulle säga till en kompis?
Precis.
Så att var förlåtande och kom ihåg att alltså, i princip vad som helst än händer, så är det faktiskt okej.
Okay. Mm. Ja, men vi är inte mer än människor.
Exakt.
Och våra hjärnor är komplexa. Mm. Så att var snäll mot oss själva, självklart. Och det låter kanske klyschigt, men det är precis så det är. För att vi kämpar varje dag med våra hjärnor, hela tiden. Om att det ska låta bra, se bra. Och det blir inte bättre av sociala medier, utan... Välj bort sociala medier, följ de sociala medier som inspirerar istället.
Mm.
Och lyssna till de fina orden. Mm. Men det är också här det är viktigt att kanske ha då en mentor. Att man har någon som, för att leva själv med det här, så lever du ju själv med din egna hjärna. Det är inte förrän du börjar prata och diskutera med andra runt omkring dig som du inser. Kanske att, jäklar, jag kanske är lite elak mot mig själv.
Mm.
Och det så vill jag ju inte vara mot någon annan.
Exakt.
Så det du säger är så sant.
Mm.
Fint!
Mm.
Känner du att du har fått med det du vill förmedla ut till våra lyssnare?
Ja, men absolut.
För det känner jag också.
Ja.
Jag tycker vi har fått ett väldigt bra program här.
Ja, vad bra. Vad kul.
Så jag tänker så att vi tackar för oss.
Ja, tack så jättemycket.
Och lycka till med filmen. Premiär den 1 mars.
Exakt.
Är det för alla då? Allmänheten?
Det är för allmänheten.
Wow!
Det är runt om i hela Sverige.
Ja. Mm. Hörrni, det måste ni se. Kungen av Atlantis. Vad roligt. Tack Simon.
Tack.
Tack, hej då!
Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.